Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du lyssnar på avsnitt 103 och det blir ett frågeavsnitt där vi tar upp rasism i nära relationer, dejter i nära relationer, krångliga kompisar i nära relationer,
yrkesval, karriär, det ena och det andra. Nu kör vi.
Jag vill bara inleda med att säga att, kommer du ihåg när jag tipsade om Casey Musgraves Christmas show? Jag glömde säga en jätteviktig grej, och det är att Leon Bridges är med. Och jag älskar honom. Jag har typ lyssnat enbart på Leon Bridges, och deras duett är typ jättecheesy men jättebra. Vi hoppar rakt in i frågorna.
Okay.
Här är en som fångade min uppmärksamhet. Det är Lisa Fisa Hallonsylt som skriver: vilket ämne saknas i läroplanen tycker ni? Borde något skrotas?
Där har jag... Gick du super igång på alltså?
Ja, jag gjorde det. Därför att så här är det, Parisa. jag känner framför allt, alltså man skulle ju kunna tycka att typ gympa ska skrotas, för vem behöver den egentligen?
Va?
Ja, men jag vet, det är väl många som tycker typ att så här, vad är egentligen syftet med, alltså när man har typ franska och matte och alla sådana saker som man kan se en poäng med, att man då ska så här lära sig dansa foxtrott är ju liksom en del av gympan.
Okej, det är lite sjukt.
Nej, men att så här spela, alltså det, men det är ju ett ställe där kanske väldigt många mår dåligt, men det här är ju faktiskt vissa personer i min familj gjort ett tv-program om, och det finns ju sätt att göra med gympan så att det inte mobbar de som kanske har dålig bollkänsla eller någonting, alltså att det inte handlar om att typ bli bäst på basket, utan det kanske handlar om att lära sig samarbeta i grupp och sådär. Men det jag vill, mitt förslag är dels att man gör så och löser det här med att folk inte vill duscha ihop och bla bla bla, tittar in i varandras duschar, men det är så mycket. Men då, det man ska göra är att man ska lägga gympalektionen som den första på dagen. Därför att det finns ju forskning på källhänvisning i slutet av avsnittet, att man lär sig mer om du börjar dagen med att röra på dig.
Mm-hmm.
Och jag tror också att det finns forskning på att man borde börja skolan lite senare på dagen, därför att de flesta lär sig inte så bra typ mellan 8 och 10. Så då kan man börja med en god gympalektion.
Alltså 8 till 10 är bara sträng stil för att föräldrarna är på jobbet och man ska vara någonstans, 100%.
Nej, men för att hela vårt samhälle är byggt kring att det är fint att vara vaken tidigt. Och jag som är en morgonperson, jag tycker också att det är fint, men jag vet att det är fel. För att då sammanfatta, så mitt förslag är att man ska möblera om först och främst i läroplanen, eller i dagens schema, och börja med gympan varje dag på morgonen. Och sen så tycker jag att man ska lära sig samtycke i skolan. Jag tycker att sex och samlevnad borde handla mindre om exakt hur man trär på en kondom och så vidare. Jag vet inte om man fortfarande gör det i grupp, men jag tycker att man ska prata jättemycket om hur liksom ungdomar ska lära sig och tolka signaler och liksom hur man kan liksom andra sätt än kanske i den sexuella situationen som man kan typ utöva makt eller typ den sortens grej. Om vi slarvigt kallar det för samtycke så
alltså det man kan ser, ju gå liksom, under man har ju hemkunskap där man lär sig göra sockerkaka och inreda sin första lägenhet. Den, det är så mycket i livet som man behöver hjälp med att förstå och lära sig egentligen. Allt från pensionsspar som inte ingår till mental hälsa. Jag hade ju sån flummigt tillägg på mitt gymnasium att vi hade mental hälsa. Jag hade ju
det låter ju helt underbart. Ja, in eller, med det.
Men jag tror att det kan göras bättre. Men jag hade ju redan... gått en del idrott, som man säger. Alltså både basket och friidrott och var väldigt så där sportig. Men jag märkte vad viktigt det var för folk att liksom komma i kontakt med sig själv och ha de här mindfulnessövningarna. Och de här andningsövningarna använder jag fortfarande om jag är stressad eller börjar få panik. Eller... Så, alltså livskunskap. Är det så vi
ja,
säger?
Men alltså, ja, men det är ju svinbra. Alltså för att man skulle ju kunna argumentera för att hemkunskap är livskunskap. Att kunna göra en sockerkaka. Men det är ju viktigare att kunna ta hand om sitt psyke. Om man tittar på hur ungdomar mår idag så är det så här, vi vet att suicid är en grej. Vi vet att våldtäkt i nära relationer är en grej. Så någonting som targets de sakerna.
Nästa fråga. Jag tyckte att den här var intressant från Linnea Brännström. Hon frågar: ångrar ni någon gång att ni har valt att jobba i en bransch som har gjort er till kändisar / offentliga personer? I så fall när? Och det här är en fråga som jag också ställer till folk under kvartssamtalet. För att det är ju för många, det är ju en bieffekt av att man är driven av att berätta eller iscensätta eller på något sätt gestalta någonting. Och sen så kommer det med det att folk tar sig en del friheter eventuellt. Men då min fråga till dig, Britta, vad känner du?
Den gången då jag känner av det framförallt, det är ju dels när man får brev som man inte vill ha och sen också när jag ser det genom mina barns ögon. Eller jag har ju än så länge bara ett barn som är mitt eget, som är tillräckligt stort och kan så här säga saker om det. Och då tänker jag så här, vad fan håller vi på med? Alltså när, om vi till exempel är i en affär eller någonting och någon kommer fram till henne och säger så här, ja, jag har sett dig på TV och
men
de tror
skojar.
Att de är mysiga. Men det är så abstrakt och konstigt för henne att hon ska behöva
ta det snacket.
Det är jättemärkligt. Då vill jag bara, ja, såklart. Och då vill jag bara kasta mig emellan, eller det gör jag ju, men det är ju inte otrevliga personer, men det är ändå människor som inte fattar då att hon faktiskt är 4 och typ själv inte riktigt har någon relation till att hon är på TV. Är det där? Det där känner du, känner jag så här, vad fan,
där går gränsen. Absolut.
Och jag menar, där går väl också, alltså jag vill inte på något sätt låtsas som att det är inte jag har en del i att folk känner igen henne. Det är
jobbigt.
Är ju vårat fel. Men ja, det är någon gång då jag kan ångra det. Och jag tycker också att det kanske... Jag har ju så pass mycket Norrland i mig så att jag ganska ofta känner väldigt mycket skam kring, alltså, den plats jag tar och att jag ska... så här, åh, gud, varför gjorde jag det där? Men det är väl mer som en slags... Det skulle jag nog känna om jag jobbade på ett inte offentligt jobb, men... kanske hade pratat för mycket på en presentation och sådär. Alltså det är väl också någon slags andra, alltså en annan grej. Hur känner du?
Jo, men det kommer ju en del ofrihet och då har jag ändå gjort väldigt snäva saker, samhälls- och kultursaker. Och det är skönt att kunna krypa ner i den hålan igen, att jag inte är någon Let's Dance-programledare som frontar bilager varje vecka. Men jag har ju ganska mycket behov av privatliv och har mycket tankar kring integritet och annat. Så jag
men
är
vad
nog,
menar du?
Jag är nog
är...
överdrivet känslig, tror jag, för att känna att folk har inblick i ens liv, åsikter om ens liv. Och framför allt så hamnade jag i en heated diskussion en gång med personer om en annan karaktär, men som har som liknande arbeten. Och hon hade råkat ut för en ganska syrlig, bara skitsnackande stämning. Det var inte ens kritik för något hon har gjort. Bara att folk kände sig fria att gå loss på henne i olika memes och vara vidriga på nätet. Och vi hade en konversation om det där. Så inte ens en reality-person eller någon så här Paradise Hotel-människa, verkligen inte, utan bara en motsvarande inom podd och journalistik och programlederi. Och min då bekant var helt personlighetsförändrad och tyckte att ja, men är man offentlig då får man tåla sånt här. Va? Alltså har vi ingen distinktion för vilken sorts offentlighet det är och vad då tåla sånt här? Den diskussionen var så intressant. Det var som att han tyckte att bara för att man har ett jobb som råkar utspela sig i eten, vare sig det är skrivande form eller bara sitta och prata om nyheter ibland i panel, så ska man ta att bli hånad på ganska så här personliga saker som utseende eller hur man för sig eller hur man... Det är bara så en jävla vidrig stil. Och då förstår jag att folk har nog tappat greppet i de här frågorna. Nu är inte jag någon anhängare för att göra så mot någon, men då kan jag känna att det är bara en jävligt osnygg, ointelligent vibb där ute. Och det kan få mig att känna att jag inte vill ha någonting med någon att göra. Och sådana stunder har man ju, som blossar upp några gånger i månaden. Man känner att gud, jag är så långt ifrån hur folk beter sig och hur de ser på saker. Jag orkar inte med det här.
Då väcks ju liksom en fråga i mig som är så här, vad är det som gör att du ändå står ut med det? Jag tänker, för du är ju så pass privat och ointresserad av att dela ganska mycket av dig. Så vad är det som ändå gör att du väljer den här karriären?
Alltså väljer. Jag är ju journalist från början och det här har kommit som ett senare steg i min karriär egentligen. Och det är ju för att jag tycker om att prata om ämnen, jag tycker om att prata om saker, jag tycker om att prata om samhällsfrågor. Och drivkraften att få prata om sånt och hur mycket jag älskar det är det som får mig att så här, ibland behöva hålla för näsan och gå igenom såna här bajshögar på nätet. Så jag hoppas folk beter sig. Nu finns ju också en stämning på nätet att folk säger till andra som beter sig illa. Och det älskar jag att se ibland i kommentarsfält. Om det är på något stort konto, så Aftonbladet eller SVT, och man ser folk vidriga mot den. Att det går in folk och säger, men nu får du hit och dit. Eller som kallar på moderatorernas uppmärksamhet och får bort sånt. Och...
Ja, så det är... istället för att meddela dig om det.
Ja, det som kan ni skita gör. I faktiskt. Jag behöver inte veta varenda gång någon som skiter mig i en podd, någon är vidrig mot mig, vad fan det nu är. Utan ni kan väl ta ansvar själva, helt enkelt. Mm. Okej, nästa fråga lyder: vad är enligt er en citationstecken snäll kille? Otrolig fråga. Alltså vi har snackat om det här förut apropå till exempel serien Love på Netflix, gjord av Judd Apatow bland andra. Där Gillian Jacobs dejtar en kille som vi lite skojade om att det var sån diskrepans i liksom deras attraktionsnivå, om man säger så. Att han var inte alls lika snygg och sexig som hon är i samhällets ögon. Och han var ju den här friendzonade killen som ser på sig själv som att jag är så himla snäll och tjejer väljer att det är tuffa, hårda killar, killen som så lätt blir en incel. Alltså steget därifrån. Det börjar ju där. Att man börjar förakta kvinnor för att de inte väljer och sådär.
Och de andra förakta kvinnor bara per default.
Och det blev intressant tycker jag, för han, när serien utvecklar sig, han är så jävla dryg, hånfull, fördömande och så inte alls en snäll kille.
Nej, han är faktiskt inte så het heller. Alltså på grund av det.
Ja, exakt. Det kanske kan vara det som gör att, för att du inte är så öppen och kärleksfull och varm, så kanske mer det än att du så går runt och hatar världen och kvinnor. Så det var en diskussion vi har haft faktiskt. Men vad säger du, Britta? Vad är egentligen då en snäll kille?
Jag har tänkt på det där ganska mycket, att jag är ganska snabb på att dela in folk i onda och goda.
Mm.
Och det är jag är jättehård.
Det är mer jag. Jag är här nu, jag älskar det här.
Ja, men alltså du tror att jag är som värsta mesen och bara liksom ger folk the benefit of the doubt hela tiden. Men det har du sagt många gånger, så det är ingen som blir förvånad. Jag menar att jag så här väljer typ att tolka på den snälla hållet, men det är ju hur jag är utåt. Alltså jag kan vara ganska mycket så här vill nyansera. Sen så tror jag också att du och jag har en otroligt annorlunda take på folk. Alltså att jag tror att du ser det mer negativt och jag ser det mer positivt, to a fault, åt båda hållen, tror jag. Alltså,
jag har inte haft fel hittills, men absolut, carry on.
Du har inte haft fel om något hittills.
Ja, fantastiskt liv faktiskt.
Grattis. Men jag tror att så här, det som gör om man är ond eller god för mig är inte om man aldrig gör något fel eller om man skänker pengar till folk som behöver och så vidare, utan jag tycker att en väldigt stor avgörande skillnad är så här, vågar man titta på sig själv och erkänna sina misstag. Alltså för att folk kommer fucka upp, folk kommer göra saker som är, särskilt om man umgås med folk som har dålig impulskontroll, ADHD-gänget sträcker upp handen. Men då, och det kan bli fel jävligt ofta, men frågan är så här, vad gör du när du konfronteras med det? Alltså typ så här, hej min kompis, som jag vet att du har ADHD, men typ den här grejen som du gjorde var inte så soft. Är det då så här försvar, eller är det typ fan jag fattar det, förlåt? Och det tycker jag också gäller. Det gäller för kompisar, det gäller för folk man dejtar. Så var en snäll kille behöver inte innebära en som ringer sin mamma varje söndag. Obs, det kan vara lite varningsklocka på folk som är för tajta med sin mamma.
Ja.
Utan det är istället, tycker jag, vad man har för vilja till självrannsakan. Hur
känner du? Bra. Nej, men det har ju blivit min go-to numera, för att jag har hittat det som ett återkommande mönster, den totala bristen på självdistans och oviljan att ta kritik, utvecklas, som du säger, rannsaka sig själv. Och insett att så här, wow, vad det är en dealbreaker. Liz Lemon, alltså Tina Feys karaktär i Third Rock, gjorde en väldigt rolig grej på många dealbreakers och red flags och sånt. Och det har blivit sån grej som jag har väldigt mycket, alltså jag är ju tyvärr väldigt vaksam numera på de här sakerna, och har nog ändå kunnat ducka en del galningar på detta. Men hon ger ut en bok och allt möjligt på det temat i serien. Jag tror att det du säger om självkritik och självdistans är jätteviktigt. Och sen om vi pratar om en relation, en snäll kille, då är det också någon som visar att den är mån om relationen och prioriterar i relation, hur du mår och ser dig. Att du inte bara ger svar till honom, eller att när det passar honom, han har inget annat för sig, då ses ni. Så det tycker jag är en bra sak att titta efter, ju, de här sakerna. Men sen också, hur är den här personen mot folk hen inte känner, hen inte har användning för, som han inte kan utnyttja?
Alltså typ servicepersonal tycker jag är typ den absoluta grejen man ska titta på.
Vilken nivå av ödmjukhet snackar vi? Är det någon som beter sig så här för mer eller överlägset mot folk, snäsig i onödan mot någon på ICA och sådär? Så det är väl en bra startplatta i alla fall. Men jag tycker citationstecken snäll var intressant, för det vittnar ju om att du kanske också bär på en sån historia som den här killen i Love-serien vi pratade om i början.
Alltså folk som skyltar med sin feminism kan ju också vara sådana som tror att de då automatiskt blir en snäll kille, men de har kanske inte alltid ett beteende i sina nära relationer som rimmar med den de preachar utåt. Så där kan man också, jag tycker typ också att det är en red flag om det är liksom lite för hetsig typ feministisk stil, så kan det oftast vara lite mörkare typ. Om man ska prata med folk man är ihop med, så tycker jag också att snällt också innefattar att faktiskt bekräfta en, att typ se en. Jag tycker man ska känna sig sedd av sin snälla kille, och jag tycker att han ska typ vara ett fan.
Ja.
Alltså om det är en man är ihop med.
Alltså värdesätta och prioritera hur du mår, hur du har det, vad du vill, vad du tänker på. Vad du, den grejen som en emotionellt begåvad kvinna så ofta gör för andra i sin närhet. Att det ska förekomma i din relation också. Så då hoppas det var ett gott svar på en jävligt god fråga.
Har man blivit allt för hjärntvättad av Hollywood när man inte nöjer sig med att bara vara kär, utan vill vara sådär dum i huvudet, hoppar du, hoppar jag kär? Naivt slash rimligt? Frågetecken.
Ja.
Jag är nu i en relation som började i vänskap. Sen så tror jag nog att hade jag och Kalle gått på en dejt, då hade vi ju kanske märkt, alltså det här med att vi gillar att snacka med varann, att vi har svårt att samtalet liksom ska ta slut. Eller så var det i alla fall i början. Nu,
det vill man ju ha.
Nu vill han ju inget heller än att jag ska hålla tyst.
Långt ifrån.
Nej men så jag tror nog lite grann att man ska ge det en chans. Men jag är ju jättesträng med kemi. Så jag tror inte, känner du inte kemin direkt? Alltså sen kan det vara så här, konkreta grejer man hakar upp sig på. Alltså så här, det, han klär sig inte som du älskar eller vad fan. Fast det är ju inte det hon skriver. Hon skriver ju verkligen känslorna. Nej, men jag tycker nog att man, jag tror att man anar från början om det kommer bli något.
Men det här ämnet är jag jätteintresserad av, för att man behöver en viss dos av passion eller energi eller så där för att vilja träffa någon igen. Och det är ju en tröskel om man är en person som har väldigt lätt för att tröttna på folk. Mm. Sa hon menande. Och jag har ju fått lära mig att inte gå så fullt ut på det där initiala, helt enkelt.
Okay.
För mig som det är så, jag har inte så lätt för att bli intresserad av någon eller engagerad av någon, snarare draka motsatta. Och jag fattar verkligen frågan och känslan. Och att det här nöja sig elementet, att så här, ja, här är någon som är snäll och vill hänga och vill ses och är så här, fin liksom. Men kul för den. Det är inget som man tar till sig. Det är inget som känns som att det angår en. Så jag förstår verkligen den här känslan och den här frågan. Och sen så har jag börjat inse att vad fan, jag som alltid pratar om det här, det kan ju vara så att jag också har blivit Hollywood-indoktrinerad. Men varför skulle jag inte ha blivit det? Jag inser i vuxen ålder att det är klart att jag kan ha haft en viss hand i det. Men sen så är det ju dessutom det att jag har ganska höga, såklart, krav på dem jag umgås med och de som jag har liksom en stimulerande, ett stimulerande samtal med och vill träffa igen och igen och igen. Och det är fan inte lätt. Så jag tror att man absolut måste bli snällare mot om man träffar och hänger med och försöka hitta saker som man gillar och ge folk kanske ett par chanser till från att man faktiskt egentligen är helt ointresserad och se vad som händer. Det har varit min go-to senaste åren. För att inte just hamna med såna här riktiga galningar. Som, det har blivit min omkodning av min hjärna. Så kallar jag det.
Men sen så undrar jag också, är det verkligen Hollywood? För att jag tror att mycket kan vi ha fått därifrån, till exempel bilder av hur vi ska se ut och så här. Men jag vet inte fan om det här med kärleken kommer ju inte därifrån. Det är ju förmodligen för att vi är så pass intresserade av romantik. Alltså jag tror att det är någonting djupt inom oss som är intresserad av person. Jag tror att det är någonting som driver oss. Alltså det är ju en, belöningssystemet går ju igång på förälskelse. Så att jag tror inte att det är någonting du är lurad till, utan jag tror snarare att det är så här en jävligt basic mänsklig, ett basic mänskligt behov. Så jag vet inte, jag är ju typ teamperson. Alltså jag tycker ändå att man, eller så här, jag tror också att man å andra sidan har sett för många par som man är så här bara, varför är ni ihop ens? Ni verkar inte ha kul i varandras sällskap. Alltså du vet, sådana här som sitter ut nästan typ snackar ner varandra i.
Jaha, samma... jo, men det gillar vi ju inte.
Nej.
Men jag har börjat värdesätta mer par som så här ser ut att trivas ihop.
Ja,
och därför kanske inte har lika mycket tjafs och, men som är bara trygga och fina mot varandra och normala.
Ja.
Så jag tror att det där är vad jag pratar om när jag säger omkodning. Att det behöver inte vara 100%. Det behöver inte vara konstant uppvaktning eller konstant liksom ska man säga, kärleksfullt och mysigt och hit och dit, utan man längtar efter det där trivas i någons närvaro hänget. Och jag är som sagt så här, ja, men jag kanske är väldigt vaksam mot vissa tendenser och sådär av liksom självbevarelsedrift, men på den här fronten så försöker jag verkligen vara mer soft och snäll. Mm. För att jag tror att man har en tendens att sålla bort folk som kanske bara är nervösa eller liksom blyga i början. Och jag känner inte igen mig i det. Jag är inte riktigt blyg. Och då kan man ju behöva ha överseende.
Just det.
Det har varit min erfarenhet.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Okej, det här är en fråga som har jättemånga underavdelningar, såklart. Rubriken i stort är hur hantera rassar? Och det är därför ni vänder er till den här podden. Nej. Så det är alla möjliga inskick om det. Allt ifrån svärföräldrar, svärfamilj, sin partners släkt, man har barn med och sådär. Och det är fan inte en lätt fråga. Utan att bli personlig eller berätta någonting jag inte vill berätta. Och vi kan ju börja med den här. En person som berättar att hennes vänner slänger sig med rasistiska fördomar oproblematiserat, som min son vill inte gå på den skolan för att det är så mycket invandrare, eller det är bara invandrare som är jobbiga kunder när jag är på kundmöten. Och att vara i närheten av sådana sig och vara en person som kanske är mer insatt i de här ämnena och som faktiskt stör sig på att sådana här begrepp och fördomar spys ut till höger och vänster, hur fan hanterar man det? Och hon menar att hennes vänner vänder kritik mot henne då för att hon blev för förbannad.
Mm.
Och det tycker jag är intressant. Den som gjorde fel först var den som var rasistisk.
Ja.
Och när man får kritik för det, då lägger fokuset på att det var jobbigt att få kritik. Hur ska man hantera en sån situation och en sån vänskap?
Alltså det är ju den eviga frågan att orka vara den obekväma i rummet.
Yes.
För att det möts ju alltid med, då blir fokus istället på vad obekväm du är, nu sabbar du stämningen.
Mm, oskön du var.
Exakt, istället för att ljuset kastas på det som faktiskt sades. Så tyvärr, och jag hatar att säga det här, men tyvärr så blir mitt råd lite grann att så här, försök hålla huvudet kallt. Alltså för att inte bli förbannad, för att då slutar folk lyssna. Det är ju tyvärr så. Men sen så kan man ju vara obekväm. Alltså om du blir för förbannad. Men däremot så kan det ju vara liksom rimligt förbannad. Och att vara obekväm behöver ju inte innebära att tappa humöret. Utan man kan också vara så att man gör sig obekväm på ett positivt sätt. Då, genom att till exempel ställa frågor kring det som har uttalats. Därför att ofta så blir folk ganska så här dåliga på att förklara sin, enligt dem då, logiska resonemang om det är så att de får frågor på det, för det håller inte så jävla länge. Alltså vilka var det, alltså vad har du för grund för det här påståendet, eller så här, berätta mer om det, vad är de invandrade från för land, eller så här, jag vet inte, ju mer man frågar och försöker utreda, det tycker jag kan vara en ganska liksom lite sneaky way till att ha diskussionen utan att man själv egentligen lyfter det, utan det är bara så här, berätta mer om det där, så faller folk ofta på alltså sitt eget grepp.
Mm. Alltså jag har ju turen att själv vara en person som blir bemött rasistiskt. Jag har ju den stora turen.
Grattis.
I livet. Ja! Yeah! Och då kan jag ofta när jag ställs inför sånt här, vilket jag ju inte så ofta gör, just för att folk har lite vett att inse att så här, det kanske inte kommer go over well. Men då kan man säga, hur skulle du känna om någon pratade så där generaliserande och hemskt om mig. Och då kanske ni kan byta ut mig mot någon annan ni har i er närhet som är en person som drabbas av såna här fördomar. För att jag tror att det alltid blir, då blir det alltid den här, du vet, förväxlingen. Men den är ju okej. Men den är ju skön. Mm. Att de förstår att det är inte någonting man kan gå och upprätthålla. För det är de här generiska, för vissa harmlösa åsikterna, hör och häpna.
Ja.
Som är de som sen leder till att någon blir personligen ansatt, utsatt, anklagad, får bli pissigt behandlad i en butik. Allt kommer från såna här pissiga kommentarer, vänner emellan eller som harmlöst sagt på någon jävla torg, fan vet jag.
Mm.
Så dels det, personalisera. Mm. Sen vill jag också reagera på att liksom, jag förstår hur du känner som blev för, att de sa att du blev för förbannad. Och det sjuka är att du som säger ifrån sitter med ansvarsbördan sen, ja, för stämningen, och att det är du som är, som bär skuld. För att de antagligen då känner sig påkomna, de känner sig kritiserade. Mm. Och ett sätt är också att säga, som du har varit inne på, Britta, att säga, jag blir obekväm när du slänger ur dig sånt, eller jag håller inte med dig, och om du inte vill bli osam så föreslår jag att du inte säger sånt i min närhet.
Mm.
Alltså ge folk en väg ut, och det här beror som sagt på hur nära ni är. Så här gör inte jag när folk är rassiga i butiken, på tunnelbanan, vad fan du nu är, mot mig eller mot någon annan. Tro mig, långt ifrån. Jag backar allt och alla och blir förbannad. Det här är verkligen om det är någon nära, nära vän som du känner inte är rasistisk i stort, utan har en tendens att slänga ur sig såna här jävligt osköna, daterade idéer.
Mm.
Så man får ju välja lite approach efter vad man är villig att förlora, helt enkelt. Och sen, helt ärligt, i stor utsträckning är jag ett fan av att göra slut med människor i ens liv som man inte längre synkar med.
Ja, det låter ju som att ni är jävligt långt ifrån varandra om den där grejen kommer, alltså, eller det lät som att det var så pass grova grejer. Mm. Så att jag hade nog också känt att det var problematiskt för hela relationen. Mm. Men om det är någonting som i sammanhang där man kanske känner så här, du är egentligen en bra person, men i den här frågan så går det inte så bra för dig när du tänker, då kan man ju precis använda de här trixen.
Nej, men för jag har ju, alltså det har varit allt ifrån vänner som har slentrian umgåtts med så här kända kvinnohatare i diverse Twitterkonton och poddkonton, om man nu säger så om poddar, eller som är så slentrianrassar på liknande plattformar, och över tid har jag insett att, men gud, då värdesätter ju inte de tillräckligt hur det där påverkar dels mig, deras vän, dels folk de inte ens känner. För alltså en normal person som jag vill vara vän med värdesätter dels gemene man som utsätts för rasism, och förhoppningsvis även mig. Så jag har nog haft en ganska god rensning över tid i det här segmentet som ju växer, va?
Mm.
Så. Skaffa nya kompisar.
Yes.
Finns toppen folk där ute. Okej, här är en fråga från en killperson, och vi har ett killavsnitt. The offer still stands, ska vi säga. Han frågar, hur är den bästa första dejten enligt er?
Ska jag säga?
Mm.
Arkadhall. Nej, men allvarligt.
Alltså, kväljningar!
Varför då?
Det är någon som säger, vill verka corona, skön och rolig. Nej, men fy, vadå,
vill verka skön och rolig? Det kanske är skönt och roligt.
Herregud, jag håller med dig på den här punkten. Men okay,
jag kanske tänker också att förra gången jag överhuvudtaget var i en sån här situation i ganska många år sedan, så det kanske är en... det kanske inte passar sig att vara nästan 40 och gå på Arkadhalven, fan vet. Men jag tänker någonting som... Men okej, berätta du då, som sitter på facit på hur en äkta fräsch dejt är.
Nej, du ska ju svara bara ur vad du tycker.
Ja, berätta mer om varför du hatar det.
Okej. Jag har historik av detta. Att vi skulle ses och ta en drink, varpå personen ska så här överraska mig roligt. Och då går vi och ska spela sån här lufthockey, heter det så?
Ja, det är ju ett jättevärdelöst spel, men eller? Absolut. Ja, jag vet. Air hockey, ja. Alltså det är typ ett bord, Alltså som, var, och man skjutsar någonting mellan
sig. Det var så hemskt. Det var så, såhär, så var fysisk och... Men det var också en person som inte kunde bära upp det.
Nej, men det är annan sak att
en person
som
är bekväm i det och härlig i det. Men det var så mycket så här uppbyggt och så forcerat.
Men
så
här hemskt. Kanske är ett tips. Så, läs inte någon jävla bok om vad som är bra dejter, utan utgå från dig själv. Så här, vad kan du hantera? För är du själv obekväm i arkadhall och sen ändå ska typ driva igenom det för att du har läst i The Game att det är kul att göra saker när man kan råka stå nära
varandra.
Men just
i och med att det är första dejten, sen har jag varit på dejt som har gjort tusen sådana grejer, då är det jättekul. Det är fine. Men där man inte känner att man faktiskt äger sitt kroppsspråk och inte kanske är helt bekväm med en annan person, att då dra med den någonstans där du måste sedan prestera fysiskt. Jag vet inte. Säkert jättemånga som kan leva upp till det. Men jag tänker bara att det är en tuff första ribba att sätta.
Så man kanske ska fundera på om ens dejt egentligen borde gå på den dejten med någon annan istället. Vad är en bra första dejt, tycker du då?
Alltså det ska ju vara väldigt låg ribba.
Om du fattar vad jag menar.
Väldigt låg tröskel, väldigt kravlöst. Och då hänger det ju på om man har bra snack eller inte. Och vad det säger mig när någon vill göra en sån fysisk aktivitet dit, ja, då har inte den personlighet att väga upp det här med, eller att fylla den här dejten med. Och ska vi därför distraheras av att ägna oss åt någon syssla ihop. Så känner jag. Så gärna, jag är ju mer en sån ses och ta en drink eller en kaffe eller ta en promenad, och jag dejtar ofta folk jag typ känner lite sen gammalt, så det här är väl också. Men om det är verkligen den första man blir bit så här, man blir rekommenderad eller ihopföst av folk
eller swipat,
då är det alltid en bra grej. Sen älskar jag att gå på bio och sånt.
Men gör du verkligen det? Inte det världens sämsta, då får vi inte prata med personen.
Ja, men man kanske hänger lite innan. Det gör man. Och sen går man på bion ihop. Och sen snackar man om bion.
Ja,
men okay. Det är för att det är vad jag överlag älskar att göra. Så det, jag ser bara som att jag klämmer in att behöva dras med en annan person under detta.
Alltså som när jag var liten och min syrra typ skulle berätta sina drömmar och jag bara, absolut, följ med mig genom huset medan jag gör mina andra sysslor. Så är du med en dejt, fast det är så här, ja, jag ska ändå beta av den här biofilmen, du kan få haka på.
Men det är ju viktigt för mig att om jag träffar någon, att den har någorlunda så här, intresse och gillar sånt som jag lever
ja,
för.
Ja, det är test, absolut. Är.
Ja, absolut. 100%. Nej, för fan, där har jag några mörka historier, kan jag säga. När man märker att det är någon som lever i en total bubbla eller under en sten och man bara längtar därifrån. Har du några katastrofdejter förresten, första?
Om jag har.
Det var en kille, inte så länge sedan, som jag ändå halvt hängt med lite innan. Väldigt bra eufemism av mig, det jag sa precis. Men vi sågs på en dejt också. Och jag vet inte om det var ett par enheter in eller någonting. Den här personen gick in i en full-blown imitation av en invandrare hen stötte på i kundtjänst. Alltså en hånfull rasistisk imitation av en person med brytning, och målade upp hur värdelös och inkompetent den här var till mitt ansikte, som var alltså total disgust från mig.
Hur snabbt gick du?
Och jag liksom lirkade mig ur det här.
Men då kan man väl ändå säga att så här, slutsatsen är, jag tycker det verkar jättestressigt att typ dricka kaffe. Jag tror att jag skulle vilja ses på en drink eller någonting, alltså någon lite så här kvällsaktivitet. Det känns så jävla stolpigt, och det är så lätt att bli obekväm och bara sitta i ett så här fullt upplyst rum och med en kaffekopp. Jag blir jättestressad av det. Belysning är jätteviktigt. Det måste vara lite belysningen, dimmen ska vara neddragen, och gärna lite musik i bakgrunden och så vidare. Alltså, men sen så har det ju någonting med att så här, funkar inte snacket när ni sitter i en bar, då kommer det ju inte vara härligt heller, även om ni har kul på arkadhallen så fort ni kommer hem typ. Alltså att det blir som en ganska bra test. Jag känner att jag behöver försvara min arkadhall ändå, för att jag tror att alla människor gör sig kanske inte, apropå det vi pratade om tidigare, med att om det inte sparks från början så kanske det ändå kan bli för att vissa människor kan vara nervösa, och då kan någon så här grej att ni tillsammans gör någonting, om man tänker enligt psykologin att att sitta och stirra på varandra är liksom inte alltid idealiskt, för att det kan vara, alltså det kan få typ vara lite hotfullt. Och det är ett sånt där tips som jag fick, om man ska prata med sina barn om någonting viktigt, att man hellre ska sitta på samma sida eller typ gå en promenad eller sitta bredvid varandra i bilen, för att det är lättare när man inte sitter och stirrar, för då blir det så pass ja, men det kan bli stressigt. Och det tycker jag också man kan tänka på i dejt.
Att du säger det här. Min frälsare Larry David, skaparen av Seinfeld, i Curb Your Enthusiasm så återanvände han ish ett av hans skrivna skämt från Seinfeld nyligen, där han pratar om att en sushi-dejt är typ det bästa förutom en promenad. För då sitter man ju alltid, eller oftast bredvid varandra vid en sån sushi-desk.
En sån där som kommer
liksom
rullar.
Ja. En sån sushi-servering. Sitta som på bio. Jag älskar ju det. Titta rakt fram och få fiska av någon. Sushi show i Odenplan har sån sushi disk liksom. Men annars så har ju han myntat i Seinfeld för många år sedan att en promenad är den enda godtagbara dejten. För då är man, då går man och kollar bara framåt. Och det är alltså det närmaste till att vara helt ensam. Så det är väl okej att ha en sån dejt då.
Jag älskade det.
Living it! Kan man ha en drink med sig? Tack så mycket alla som har skickat in frågor. Det var så jättemycket frågor så vi hann inte svara på ens hälften. Men vi kanske får dra upp dem i något annat tillfälle.
Mm. Tack och hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.